Och då kör vi ett samtal om tennis mitt i, mellan och lite påbörjad Cincinnati.
Mm, spränger oss in här i den amerikanska hardcourt-hösten.
Ja, men vi gör ju det. Och vi kliver en vecka bakåt drygt och börjar på kanadensisk mark, Henrik. Montreal brukar ju vara den turneringen där storspelare åker på ganska konstiga förluster.
Vi har ju sett en del intressanta vinnare där genom året. Tsonga vann ju för några år sedan till exempel. Så att de här två turneringarna brukar bjuda på betydligt fler skrällar än vad de nordamerikanska turneringarna på våren gör. För att Indian Wells och Miami vinns ju nästan alltid av någon topp tre.
Just precis. Det var ju intressant. Tsonga, han brukar som sagt spela bra, men nej.
Inte den här gången.
Nej, Sam Querrey som hittat formen riktigt bra.
Han hittar formen ruskigt bra. Han har spelat fint hela sommaren. Han har fortsatt spela bra efter Wimbledon också.
Mm.
Han har landat på en nivå som jag tror aldrig han har hållit förut.
Nej, och han tog ju sin största, i och med att han tog Acapulco där tidigare under våren också. Det var ju en 500-turnering när han slog Nadal i finalen. Nej, men Querrey, det är som sagt är ingen favoritspelare för mig. Men
inte för mig heller. Men han är bra på riktigt nu. Det går liksom inte att höja på ögonbrynen mot hans resultat. Utan han är nästan topp 10.
Ja, faktiskt.
Ja, man häpnar bara av tanken.
Det är väldigt konstigt tennisår det här som vi pratade lite om innan. Men vad ska vi ta här från Montreal då? Vad vill du börja?
Ja, men vi ska väl nästan börja med att prata om Denis Shapovalov. Inför den här turneringen mest känd för att ha dragit en boll i skallen på en domare under en Davis Cup-match. Och varit en ansedd talang. Han var väl rankad runt 150 i världen inför det här. Inte illa som 18-åring. Men vilket maffigt genombrott det här var.
Ja, vad fint att se den här vänsterhänta killen match efter match. Mm. Prestera så pass bra. Men, säger jag, kom ihåg att det finns ju en kanadensisk spelare som gjorde något liknande. Då var han förvisso några år äldre, men han hör vi knappt talas om längre.
Du tänker på Vasek Pospisil.
Precis. Som också gjorde en fantastisk hemmaturnering, en mastersturnering för ett par år sedan, men har ju verkligen inte rosat marknaden efter det.
Nej, ja, alltså det är klart att det finns sån här grejer kan ju bli en engångsföreteelse naturligtvis. Men jag tycker att jag har kikat rätt så mycket på Shapovalov under veckan. Jag tycker om mycket grejer i hans spel. Han är ju väldigt mycket den typ av spelare som går, av de unga som går bra. Han är hyfsat reslig, han är inte jättestor, men han har liksom hyfsat storlek. Han har ett väldigt tydligt vapen i sin forehand som... Dels är han vänsterhänt, dels klarar han av och lägger väldigt mycket tyngd med använder hela kroppen när han slår den. Stora svingar, framförallt när han får mycket tid på sig att måtta in den, så gör han det riktigt bra. Och jag tycker han hittade fina vinklar med den också. Intressant när han, framförallt när han mötte Zverev. Han ser ut ungefär som Zverev gjorde för ett par år sedan.
Mm.
Vilket var intressant att se på Zverev, just att han har blivit väldigt duktig på att hålla ihop kroppen nu. Han läser spelet på ett väldigt bra sätt. Shapovalov fladdrar väldigt mycket över hela banan, men gjorde det med en sån otrolig energi. Han använde hemmapubliken hela turneringen. Han backas upp rejält i matchen mot Del Potro och mot Nadal naturligtvis. Vänder flera matcher efter varandra. Spelar med en underbar energi, tycker jag.
Det är kul också att se att lyftas av hemmapubliken. För det kan ju ofta, det händer ju att det blir ett ok snarare än att det blir att man lyfter sig. Men han hittade precis rätt läge. Sen är jag helt med dig på just det här att han är lite mer yvig.
Mm.
Zverev har vi verkligen sett hur han mer och mer. Han har ju aldrig haft någon riktig dipp, Zverev, sedan han kom fram.
Nej.
Han har ju faktiskt stadigt gått uppåt och jobbat på helt rätt saker. Jag tror att han plockade in Ferrero. Det tror jag inte bara är ett kul namn, utan det tror jag verkligen pinpointat.
Ferrero tycker jag alltid har framstått som en ganska smart person och smart spelare på många sätt. Jag tror Zverev tar in honom av taktiska skäl. Att liksom jobba med matchbilder mycket och dels det, och sen så få hjälp att tackla press i Grand Slam-turneringarna, för med tanke på alla skador som har varit nu, han börjar segla upp som en av favoriterna.
Men han har ju haft svårt just i Grand Slams.
Ja, och där är det väl bra att ha en kille som Ferrero, som var extremt vältränad under sin aktiva tid, verkar vara det nu också.
Ja.
Såg honom i veteranturneringen här på Waterfront här i Stockholm. Han ser ruggigt bra ut alltså.
Du var på plojturneringen.
Jag var på plojturneringen en kväll där med en god vän och drack öl och hade mysigt. Så att, Nej, men som sagt, Ferrero är nog jättebra idé för Sverige. Nu drev vi bort ifrån Chapovalov här.
Ja, det gjorde
Nej, men jag tyckte jag såg väldigt mycket bra i honom. Och sen är det ju svårt att säga i en sån här turnering. Jag tror att han lyftes extremt av att ha sin hemmapublik bakom sig. Och växte, tycker jag, genom hela turneringen med ett massivt självförtroende. Han kommer inte att rada upp såna här turneringar.
Nej.
Absolut inte.
Nej, och det där tycker jag också att nu måste man ta ner det där.
Ja,
nu
absolut.
Tror jag inte att hela tennisvärlden står och tror att han kommer gå till semifinal i US Open. Men just det att lugn nu.
Närmast till hands för en jämförelse är väl Kyrgios genombrott till exempel i Wimbledon. Då blåste han också på med liksom tunga grundslag och liksom visade upp vad han hade för arsenal vapenmässigt liksom, och använde också publiken på ett väldigt bra sätt, men han är en betydligt större talang än vad Chapovalov är. Men han kan bli bra. Man ser, som sagt, påminner mycket om Zverev som gjorde för ett par år sedan. Sen finns det lite andra drag i honom. Tyckte jag så lika lite av James Blake.
Mm-hmm.
Framförallt på backhandsidan. Den är ju lite begränsad, men just det här att han slår ner på bollen med väldigt, väldigt tyngd.
Han producerar en del vinnare från backhandsidan.
Ja, det gjorde han ju faktiskt också, men den är ganska statisk, tycker jag. Jag tror att det var mer en självförtroende grej, för han tog mycket på uppstuds. Och det var liksom så här, de vinnare han slog på backhandsidan slog han ganska sent i turneringen. I början så var det bara forehands, men det känns som att han liksom växte så pass mycket in så att han började drämma till från alla möjliga håll och kanter med alla tänkbara slag, för att han var så säker i sig själv
så länge i zonen.
Ja, men verkligen. Nej, men så det fanns lite, tycker jag, lite Blake-drag i honom och lite Cilic också. Men han har mycket att jobba med fortfarande, absolut.
Det har han. Och sen ska vi flika in där, för han spelar ju inte Cincinnati, och det var inte för att han inte fick eller ville, men det var för att han var anmäld till Vancouver's Challenger.
Ja, och då är han förpliktigad att spela den. Han hade kommit in som hade han inte varit anmäld till Vancouver, han kom in i Cincinnati som special exempt.
Japp, precis. Nu blev det så att han drogs ur Challenger i Vancouver, kanske ingen jätteskräll. Men om vi tittar då, Nadal var första sidad, Federer andra sidad. Nadal åker mot Chapovalov. Vad ska man säga här? I slutändan, Alexander Zverev går och vinner den här turneringen.
Mm. Och Zverev är ju egentligen den spelare utöver Nadal och Federer som har varit bra varje vecka i år.
Och det ska ju sägas att han är ju en av två utanför de största spelarna som har två masterstitlar.
Mm. Det är häftigt. Det är en riktigt häftig säsong han har. Mm. Och ändå tycker man att han ska kunna kräma ur mer ur det.
Ja.
Han har ju fortfarande inte gjort en bra Grand Slam-turnering.
Nej, så där är det någonting. Men jag undrar om det är pressen. Men vi var inne på det. Ferrero kan kanske ändra någonting i huvudet på honom.
Men vilken maskin han har blivit sammantaget. Det är en spelare som på ett väldigt bra sätt nu vet exakt vad han ska göra ute på banan hela tiden. Vi har berömt flera spelare för att de liksom är duktiga på att välja rätt slag vid rätt tillfälle. Zverev är en mästare på det nu. Det finns en oerhörd självklarhet, en väldig stringens i hans sätt att spela tennis just nu.
Ja, men det är liksom tryggheten. Man bara ser hur han växer. Han är så trygg på en så bra nivå.
Ja, men han börjar liksom närma sig, tycker jag, spelare som till exempel Murray och Djokovic i den här äckligt höga lägsta nivån som de hade innan 2017.
Mm.
Där man liksom bara går ut och städar av matcher som är mot sämre motstånd. Och där man, han har fått en förmåga att se så fullständigt oberörd ut. Inte är det 2 år sedan vi såg honom i Båstad, du och jag.
Mm.
Och tyckte att han betedde sig som en riktig barnunge på banan.
Mm. Spelade väldigt bra tennis, ska sägas.
Men det gjorde han.
Väldigt oborstat.
Mm. Och det finns ingenting kvar av det.
Nej, det är
en häpnadsväckande bra utveckling på honom.
tror att han är skitsugen på att spela Next Gen-slutspel.
Tvek på den.
Ja, faktiskt. Men du, vem är den andra då, utöver Zverev, som har vunnit två stycken Masters-titlar utanför Big Four, är det alltså? Det är väl, fortfarande aktiv.
Det är väl Songa.
Mycket riktigt. Mm. I övrigt så är det är alltså helt otroligt. Tänk på det. Det är bara de två spelarna som har vunnit två Masters-titlar utöver fyra andra aktiva spelare.
Och vilka har vi ens kvar av de aktiva spelare som har vunnit? Vi har Wawrinka.
Ja, vi har Ferrer.
Ja. Cilic. Har vi ens några fler? Del Potro har ju aldrig vunnit en masterstitel.
Nej.
Thomas Berdych har ju vunnit en masterstitel när den spelades inomhus i Madrid, va? På den tiden.
Var det på det konstiga gruset?
Nej.
Nej, det var Federer.
Nej, jag tror att det var på hardcourt-tiden. Det var tidigt i hans karriär. Jag tror det var 2005 eller 2006. Jag är rätt säker på att Berdych har vunnit den. Nu har inte jag facit framför mig.
Nej, inte jag heller. Monfils.
Monfils har vunnit. Eller så har han spelat final.
Final har varit i, va? Var han inte Söderling mot honom?
Jo, Söderling slog Monfils.
Nej, här får någon glad lyssnare i så fall rätta oss som var fel. Men vi kan faktiskt inte komma på fler. Det kan ju vara någon som är nere någonstans på 480 plats. Men nej. Det är ganska enkelspårigt när det gäller just masterstitlar.
Mm.
Och som sagt, vi kliver tillbaka in i turneringen. Mm. Där och faktiskt var det någon som twittrade ut här också att ja, men det här var kvartsfinalfältet. Det ser ut som en 250-turnering.
Det gjorde verkligen det. Ska vi repetera kvartsfinalerna? Då hade vi Denis Shapovalov mot Adrian Mannarino.
Sanslöst.
Alexander Zverev mot Kevin Anderson.
Inte helt. Anderson, backar man bandet så hade det kunnat vara en bra kvartsfinal.
Men här kommer riktiga lågpunkten. Robin Haase mot Diego Schwartzman.
Nej, det där är faktiskt, det är ju inte ens en publikmagnet på en 250.
Och så en hygglig kvart mellan Bautista Agut och Roger Federer.
Absolut, inget fel på det.
Nej, den kan man leva med. Men Robin Haase ska inte spela Masters-finaler, eller Masters-semifinaler. Jag är ändå av den tydliga åsikten.
Ja, man kan inte, han har ändå, han har skärmat publiken lite grann.
När var senast en holländare var framme i en Masters-semi?
Oj, oj, oj.
Vi snackar i Schalken.
Ja,
Verkerk.
Nej, Verkerk kan vara bara framme i Australian Open. Han gjorde väl ingenting mer. Schenk Schalken skulle det kunna vara. I alla fall får du backa till. Jag kan inte tänka mig.
Det är Krajcek i så fall. Och då snackar vi tidigt 00-tal.
Ja, om ens det kan vara slutet 90 till och med. Då var det innan Masters fanns. Men ja, grattis Robin. Han, det går inte att säga någonting om att han tar ju tillfället i akt. Gör det bra, han slår ju Dimitrov för all del. Så
alltså han får ju mycket skit. Han får ju alltid mycket skit för att han är vek och långsam. Han är sävlig och dan. Men det är en spelare som lirar ganska vårdat. Påminner ju lite grann om Julia Beneteau, tycker jag. I rörelsemönster och storlek och ganska fin touch båda två.
Mm.
Men det händer ju inte så mycket.
Nej.
Det blixtrar inte. Och det
är inga vinnarskallar.
Nej. Han är ju naturligtvis, jag har inte så jättemycket att hämta mot Federer. Som ju tyvärr inte avslutar den här turneringen på något roligt sätt.
Nej, och då leder vi någonstans in på att, för det kom ganska kvickt efter den finalen där han såg verkligen vek ut i andra sätt.
Ja.
Att, ja men det började mumlas lite om att det var ryggproblem där. Och mycket riktigt, så kommer det ju.
Mm. Jag tyckte man såg ganska uppenbart i finalen att det var någonting som inte stämde. Han rörde sig dåligt. Han la bara tillbaka returerna. Där tycker jag att man märkte den kanske största skillnaden. Att han bara slicade tillbaka allting bara mitt i banan. Och det är plockpotatis för Zverev. Han bröt ju honom flera gånger och hade ju väldigt lätt för att styra hem det just med tack vare det. Och det här lätta rörelsemönstret var liksom som bortblås. Han travade omkring det. Det var lite som 2013 igen.
Oroväckande.
Mycket.
Vilket då faktiskt tar oss till någonting som är nästan häpnadsväckande när det gäller skadeproblematiken för de här toppspelarna och tajmingen på alltihopa. Tittar man på en bild som lades upp på Twitter i morse, så var det 6 stycken av de 8 som var i ATP-slutspelet var borta redan. Sen kom det en uppdatering här nu när vi spelade in det här på tisdagskvällen. Då är det 7 av de 8 som inte är med när Milos Raonic drar sig ur. Och nej, men det här är inte bra, Henrik.
Nej, det här ser inte alls bra ut. Cincinnati är ju en turnering som brukar lida ganska svårt av att vid den här tiden på året så är det många som går halvskadade och har ont lite här och där. Och brukar antingen dra sig ur eller bara känna lite på hur det känns så här inför US Open. Det brukar vara en del oväntade resultat där. Men det här är ju naturligtvis inte bra. Redan tidigare så hade ju Djokovic dragits ur. Murray hade lämnat återbud. Cilic hade lämnat återbud. Wawrinka är också långtidsskadad. Mm. Och efter lottningen så lämnar alltså Federer, Monfils,
Nishikori
och Raonic. Det är ju standard att de två drar sig ur numera. Men det är åtta väldigt, väldigt, väldigt tunga pjäser som är borta.
Det är ett av de sämre startfälten i Cincinnatis historia. Måste vara mycket länge sedan de har så få topp 10-spelare med.
Jag såg att det var någon som slängde fram den här Brisbane-jämförelsen igen.
Ja.
Det är ungefär samma toppsidning där, topp 8, som i Cincinnati nu.
Ja, Brisbane 2-5-3 för all del. Det är ju en av få turneringar
inom Australian
Open, så att det är verkligen en kanonvecka. Men det här är ju, och tittar man som säger, Djokovic långtidsskadad, vi har en Wawrinka som är långtidsskadad. Och ser man på Nishikori och Raonic, det här är ju återkommande, det är handledarna för båda två. Och det har vi varit inne på tidigare på podden. Det måste ju få ett slut, det kommer ju inte att bli bättre.
Ta ett break, ett riktigt break.
Försök få ordning på det. Eller är det så svårt så att man inte vet om det överhuvudtaget går? Det måste ju nästan finnas en sån parameter med det hela.
Ja, det är ett väldigt hattande på båda de två.
Ja, för det är, man spelar några turneringar, sen får man ont och sen drar man sig ur några och spelar lite till. Ingen, det måste vara oerhört svårt, väldigt frustrerande också, för du kan ju inte lägga upp någonting, du kan ju inte ha en horisont långt bort heller.
Och det här gör ju det att inför US Open just nu så känns ju toppen lövtunn. Tunnare än någonsin har gjort, med bekräftat att Djokovic och Wawrinka inte kommer till spel. Cilic känns ju högst tveksam om han kommer att spela. Med tanke på skadan i Wimbledon, att han dragits ur två masters här nu.
Det, och det, sista, det som han vann förra året.
Ja, den tror jag han verkligen ville spela. Och han går in i US Open med massa press på sig också. Har vunnit den och final i Wimbledon. Han förväntas spela bra. Och jag tror inte att han kommer att vilja spela om han inte känner sig något sånär hel.
Nej.
Murray känns högst tveksamt om han kommer till start överhuvudtaget. Har inte spelat nu sedan Wimbledon. Blir det väl. Så det är ett långt uppehåll för honom. Han är inte hel, det säger han ju. Och Federer, ja, fan vet.
Men det är oroväckande när ryggen kommer igen. Mm. Det är den som spökar, i alla fall officiellt. Men som man såg i rörelsemönster så var det väl ingen... Ja, det är ingen vildgissning att det var just ryggen som är paj. Men det är frågan. Och kommer han kliva in på banan om han inte är... Känner att han har möjligheten att... ta sig djupt in och eventuellt vinna turneringen. Jag undrar om man gör det, för att vi såg ju hur långt break han fick ta förra året. Och det var ju också en ryggproblem.
Jag tror han bromsar väldigt, väldigt tidigt när han har ont i ryggen. Andra grejer tror jag han kan spela sig igenom utan större problem. Det är han nog inte lika rädd för. Men den här ryggen tror jag satte sig i huvudet på honom länge. Och eftersom man inte har känt av den under större delen av året, så har han kunnat spela ut och lira avslappnat. Men nu när den skiten är tillbaka, så tror jag att det stör honom oerhört mycket. Frågan är ju bara varför det blir så här. Varför i stort sett topp 8 i världen är borta.
Ja, men lite kan man säga som Murray, Djokovic, framförallt de två. Långa matcher, djupt in i turneringar, många matcher, långa matcher i slutet, sliter rätt mycket just på grund av deras spelstil. Federer, åldern och att han har varit så förskonad under många år, tror jag. Wawrinka, ja, han är ju inte purung han heller, och har väl inte haft några såna här jätte...
Nej, han har inte haft några allvarliga skadeproblem överhuvudtaget, så vitt jag kan minnas i sin karriär, och det här är säkert bara någonting som han har skjutit på.
Två operationer, kom tweet idag att nu andra hoppas går bra nu, att man ska börja sikta på 2018. Då får vi hoppas att det funkar.
Cilic är ju egentligen inga konstigheter. Han drog på sig en skada i Wimbledon. Sånt händer.
Det är så pass... Det händer ju, men att slumpen ska göra att alla... de bästa är skadade samtidigt. Det är helt otroligt.
Men jag tror att Federer har en viss del i att så många väljer att hålla sig borta ändå. Det känns ju som att han uppenbarligen har startat någon slags trend i att ta de här riktigt långa avbrotten. Ska man vara helt fair så är det ju inte han som har börjat med det, utan det är Serena som tagit de här långa uppehållen och bara dykt upp och sen varit helt makalös. Men Federer har ju gjort det. Han har tagit två stycken långa uppehåll det senaste året och varit fullständigt magnifik när han har kommit tillbaka. Gjorde en bra turnering här nu också, ska sägas, fram till att han gjorde sig illa. Och det kan ju inte vara någon slump att Djokovic, att Wawrinka gör samma sak. Lägger in operationer och tar ett planerat uppehåll för att komma tillbaka förhoppningsvis då bättre än någonsin.
Ja men faktiskt att hitta någon ny, för Djokovic kanske hitta en ny tändning av att man tar och kör igenom det här och går igenom det här och sen kommer ut som en bättre och hitta motivationen till någonting nytt. För Wawrinka som säger, ja men gör han de här operationerna så kan han förlänga karriären kanske med ett par, två, tre år. Murray har ju haft en ryggskada som han opererades för ett par år sedan.
Ja men precis, det får man nog ändå ha liksom i åtanke att hans skadetillvaro har ju liksom fördunklats lite grann gradvis sista åren. Han har dragit på sig mer skit än vad han gjorde tidigare i karriären. Och han är 30 bast. Det är inte så himla konstigt. Djokovic har varit ett unikum. Han har ju aldrig gått sönder. Han var ju pipig i början av sin karriär och gav upp lite här och där. Men det hade ju ingenting att göra med att han gick sönder. Utan det handlar ju mer om att han har lite problem med huvudet i unga år. Sen var ju ett nytt monster. Karl gick ju aldrig sönder. Enda gången han inte var med, det var ju för att han körde ju fysiskt slut på sig själv. Efter att han hade vunnit. Han vann sig trött 2011,
ja.
Typ. Och det tog ett år att komma tillbaka i liksom fullt frisk. Och så var han ju lika obehagligt bra igen. Det är en lurig situation. Det är tråkigt tycker jag, för det börjar märkas nu. Det är tunt där uppe.
Ja, och andra sidan kan man ju se nu, okej, nu är det dags för next gen-spelarna, kanske lite tidigt, men för de andra att kliva fram. Och för sådana som Nishikori och Raonic, som inte längre är jätteunga men är etablerade, det hade ju varit ett ypperligt tillfälle för dem att förflytta sina positioner uppåt på ranking. Och så är de trasiga för att de inte har tagit hand om sina skador tidigare. Trist.
Ja, de två sammantaget går ju upp på listan över årets största besvikelser. De har verkligen haft chansen båda två. De har till och med kunnat unnat sig och ta långa uppehåll och ändå kunna hänga med där uppe. Men de har inte gjort det. Och visst, vi vet inte helt och fullt ut exakt vad det är som de störs av. Men liksom, det känns som att det är nya grejer precis hela tiden.
Och det, ibland får man också känslan av, är det följdskador på grund av att de har problem med handledning? Att det är någonting då längre upp i axlar eller armarna? Eller...
kan ju vara en Peter Forsberg tillvaro också. Men bara en tendens att gå sönder överallt hela tiden. Bara byggda så.
Känns som att Forsberg hade lite mer fysiskt jobb.
Han fick lite mer att kämpa med.
men ska vi gå vidare därifrån och kliva rakt in på Cincinnati?
Ja, men vi gör väl det då.
För då som
den
sagt,
tunna Cincinnati.
Riktigt tunna Cincinnati. Vi har alltså Nadal första sidan. Ingen andra sida eftersom Federer drog sig ur. Tack för det, så att Thomas Fabiano flyttade fram till andra omgången. Trea är Dominic Thiem.
Och Thiem vet ju alla som lyssnar på den här podden att jag är väldigt svag för. Men han är djupt ner i skiten. Han har inte spelat bra sen Franska öppna.
Nej, och det har han faktiskt en tuff match redan direkt mot Fabio Fognini.
Jag skulle inte bli förvånad om han åker på däng mot Fognini.
Nej, det...
Han har ju motsats till Thiem sett rätt bra ut sista veckorna.
Även om han inte var så supersugen i Omag. Trots att han var titelförsvarare. Alexander Zverev som fjärde sida, klarar han att vinna back-to-back?
Ja, jag tror det. Jag tror att han är så pass mycket maskin som tennisspelare nu. Och han bara kör, han verkar hel. Han är smart nog att se att fältet ligger öppet. Han har jättechans att vinna även den här turneringen, tycker jag.
Ja, det har han faktiskt. För att om man tittar på egentligen den som skulle kunna hota överhuvudtaget, tycker jag, på den nedre halvan, det är ju Grigor Dimitrov som i så fall måste ta hand om, spela sina kort rätt. För han kan ju ha vissa plattmatcher, även om Dimitrov är en väldigt stabil spelare. Thomas Berdych försvann ju direkt mot Del Potro. Jag tror inte Del Potro orkar hela vägen fram. Det är tyvärr så i de här tuffa turnéerna, så har jag svårt att se Del Potro.
Han hade nog förväntat sig faktiskt lite mer av Del Potro sammantaget, kan vi nog säga, så här långt in i säsongen. Det har inte sett överdrivet bra ut mer än i några matcher och gånger.
Precis, några matcher här och där, men det är ingen trend att se honom spela bra genom hela flera turneringar.
Nej, utan det är enstaka matcher. Jag tror du har rätt. Han orkar inte. Kroppen är inte med honom längre.
Nej.
Det är trist.
Så är det faktiskt. Ja, men Rafael Nadal då, Henrik?
Han är ju världsetta oavsett vad som händer. Och jag tror inte att han vill kräma ur allt han har för att säkra en masterstitel 2 veckor före US Open. Framförallt inte en US Open-turnering där han har en väldigt bra chans att gå långt. Han utmålas ju sällan som en titelkandidat på de stora turneringarna på hardcourt, men han har spelat final i US Open, han spelade final i Indian Wells. Så att jag tror inte att han lägger in max effort. Jag tror inte han har råd med det.
Men så du tror det är så, jag har så svårt att se den Rafael Nadal som släpper ifrån, så han kan inte det, säger jag.
Han tar Gasquet, det kommer han att göra. Han kanske tar Müller ut för att han vill visa honom vem som bestämmer efter Wimbledon där. Men sen så kommer ju, skulle jag tippa, ja, det är lurigt där, men han kan möta Kevin Anderson, han kan möta Nick Kyrgios, han kan möta Jo-Wilfried Tsonga
eller Dr. Ivo.
Ja.
Teoretiskt.
Ja, Tsonga kan ryka mot Dr. Ivo i sin öppningsrond. Det kan han faktiskt göra.
Men Tsonga har inte heller sett speciellt bra ut nu.
Nej. Nadal har ingen jättesvår lottning egentligen. Han ska kunna ta alla.
Det är det som jag tycker talar för att han,
men vågar han riskera det? Alltså vågar han riskera att gå sönder eller liksom maxa ut sig? Nej, liksom, ja, fältet
behöver,
ligger
upp. Han behöver inte maxa ut sig.
Ja. Jag tycker vi har en avvägning där alltså. Jag tycker att det är vanskligt om han ska pressa sig till en titel. Alltså visst, du har rätt. Han har ingen jättesvår lottning. Men han ska ändå slå ganska många spelare där. Och det kostar på. Det kommer att kosta på i US Open också.
Mm.
Nej, jag tror att han ger sig en bit in. Jag tror inte att han kommer att maxa ut sig.
Nej, jag tror att Nadal kan ta sig långt och möjligen faktiskt hela vägen här. För att just som formläget ser ut så har jag så svårt att plocka ut någon av de andra som känns som en vinnare. Som har vunnit, som vi var inne på tidigare, 2 masterstitlar. Men han har inte sett bra ut. Dominic Thiem, nej, jag tror inte det på hardcourt.
Han har inte spelat bra sen vi lämnade gruset.
Nej, och Sam Querrey som är en av få sidade spelare på den delen, också svårt att se han som en vinnare i Cincinnati och att han skulle slå Nadal. Nu gjorde han det förvisso i Acapulco på hardcourt.
Alltså Querrey har haft en fin förmåga att gå långt. Jag tror att han når semifinal. Och vem som står på den sidan, jag tror att det är antingen får du rätt och Nadal är på tårna, eller så är det Tsonga som är där. På den nedre halvan sen så tror jag att Zverev kommer att, han är självskriven i semifinalen om man bara är någorlunda sugen. Sen är det sjukt öppet där. Dimitrov har en bra chans.
Dimitrov har en utmärkt chans.
Ja.
Det är verkligen, han kan förlora mot Del Potro i en tredje runda. Men då är frågan om Del Potro lyckas vinna matchen efter.
Nedre halvan av lottningen där, alltså om inte Jack Sock går fram till en kvart, då vet jag inte vad jag gör.
Nej, det
han spelar när vi spelar in det här. Han har underpresterat sista veckorna. Vi har vädrat viss besvikelse mot hans sammantagna spelare, men nu ska han bara fram till den här kvarten. Visst, om han åker på däng mot Dimitrov, då må så vara, men dit ska han, och han har också ett läge att nå ända fram till en semi, tycker jag. Men det här är, i mitt tycke, är det sammantaget är det Zverevs turnering det här.
Ja, men det är på pappret här. Jag tror ju Nadal kan gå hela vägen här. Men sen är det så oerhört svårt att plocka ner. Det är en Masters som känns så här öppen. Har inte jag varit med om.
En Masters som har varit så här dålig.
Nej, så det går ju faktiskt att uttrycka sig så också.
Man blir ju lite orolig om jag hoppas ju att den topp som vi har några år kvar i sig, för att de som är strax bakom är ju inte fullt redo att ta över.
Nej, de har inte mognat än.
Nej, vi har Zverev som fortfarande inte har gjort en enda bra Grand Slam och team som är, ja, han är formmässigt väldigt ojämn. Han har kommit i väldigt djupa svackor. Och utöver dem, det är ingen annan som är redo och axlar den här manteln. Nej, överhuvudtaget. Det är de två. Mm. De här två är framtida världsettor, båda två. Jag tror att de kommer att ha varit världsettor innan de lägger av. Och de kommer att ha vunnit Grand Slam-titlar. Frågan är bara när.
Mm. Men vi är oense om slutvinnare för Cincinnati.
Mm.
Var går vi nu då?
Ska vi ta en liten svensk koll kanske?
Ja, men det kan vi göra, för det har ju det är inte så ofta som vi kan vara så glada över att få lite kul resultat.
Det var trevliga veckor. Absolut största överraskningen heter Gustav Hansson, och har man inte koll på honom så behöver man inte skämmas.
Nej.
Hygglig talang så vitt jag vet. Varit skapligt rankad som junior, spelar college nu.
Mm.
Är rankad runt 1700 i världen, eller var, innan han vann i både singel och dubbel i en amerikansk future.
Riktigt kul, och han är tränare också på Johan Landsbergs gamla college, Ole Miss. Mm. Och är en svensk tränare där numera också, Tobias Hansson från Bjärred. För er som är lite äldre så var vi sonen till Roland Hansson, en gammal tennistränare, Henrik Sundströms gamla tränare.
Swoosh, sa den när det här flög över huvudet på mig.
Men riktigt roligt när det dyker upp ett namn som är utanför de spelare som är ute och försöker på Future-touren. Men det är samtidigt är det lite, vad ska man säga, det blir ju lite tråkigt, för att man vet att han kommer inte spela så många turneringar.
Nej, det ser ju lite grann som det varit för Carl Söderlund. Men samtidigt så visar det ju prov också på hur mycket vissa spelare har en tendens att utvecklas av college-tennisen. Som kan vara ett jättefint val om man är i valet och kvalet om vad man ska göra med sin civila karriär och sin tenniskarriär.
Och Gustav Hansson ser ut att pricka rätt, men vi fortsätter väl på samma spår där. Vi har ju Jonathan Meridia, vann ju en future här för ett par veckor sedan.
Och han har följt upp det med ett antal bra veckor i Finland. Han var i final här för två veckor sedan. Han var i semifinal i förra veckan. Förlorade mot Julian Kanina. Såg den matchen faktiskt. Det fanns en alldeles utmärkt finsk stream.
Han hade lite farklass.
Ja, skulle jag nästan vilja säga. Det var riktigt skarp. Belgaren hade ett ganska äckligt spel. Mycket ballongtennis. Höll bra längd hela tiden med en väldig marginal över nät. Och Meridia blev lite frustrerad och försökte slå på lite väl mycket där. Så han var irriterad framförallt i andra sätt. Men han har gjort flera bra veckor, blivit oerhört stabil på den här nivån. Tycker jag, mogen för challengers.
Men jag hoppas också att han nu kan fortsätta. Han kan hålla i. Nu spelar inte han den här veckan i Finland. Vilket kan vara rätt då, om det är nu att kroppen känns liten eller någonting annat, så tycker jag det är helt rätt att han inte spelar.
Han har lirat väldigt mycket hela sommaren. Spelat nästan varje vecka som det har känts faktiskt. Och provat på att spela lite kval till challengers. Och spelat väldigt mycket futures också. De svenska futureveckorna börjar ju här ganska snart. Det är ju en dryg månad bort. Så att,
det är bara två stycken.
Ja, det är bara två stycken i år. Det är väl Jönköping och Falun. Mm. Ingenting i Danderyd i år, så vitt jag vet.
Nej, det är damtennis ute i Stockholms östra förorter senare.
Mm.
Men tittar vi nu i Finland så är det fler som är ute. Vi har Eriksson Sivert som har kvalat in och vunnit match, plockat 9 poäng. Appelgren, Solberg, Carl Friberg, Brydolf.
Brydolf, ska vi säga. Vi snuddade vi honom tidigare i somras. Mm. Och då du berättade för mig att han kör igen.
Mm.
Och det gör han ju rätt i.
Ja, det verkar ju som att han i alla fall kan flytta fram positionerna lite grann rankingmässigt.
Han är inne i topp 1000 nu, så vitt jag vet. Han har gått bra. Han har blivit stadig på den här nivån i alla fall. Det var runt 520 tror jag i världen när han var som bäst, innan han la av första gången. Och fortsätter han så här så är väl inget ouppnåeligt mål.
Nej, och enligt uppgift då så har han skärpt sig, för han har ju haft en hel del problem med attityd på banan.
Han var väldigt stor talang rent tekniskt sett. Alltså väldigt, väldigt fin spelteknik. Men ett humör som inte passade sig på en tennisbana.
Nej, jag vet att jag har sett honom vid några tillfällen.
Ja, det har
inte sett så grant ut.
Nej.
Men jättekul på future-nivå, och flyttar vi på challenge-nivå så denna tisdag när vi spelade in så har vi, fick vi 2-2 totalt i vinster och förluster för svenska spelare.
Och det ska man ha i huvudet här nu när svensk tennis välbefinnande debatteras fram och tillbaka. För vi har fyra man som spelar Challenger-tennis.
Jag gick och funderade på, undrar när vi senast hade fyra svenskar som spelade Challenger-turneringar samma vecka. Och då räknar inte in Båstad och Jönköping.
Nej. Och då tror jag att vi är nere på 2008, 2009. Då fanns det ju fortfarande spelare som Ryderstedt, Pirpich, Björn Rehnqvist, Eleskovic i viss mån. Och sådana här som Marcus Sarstrand och Johan Zettergren kunde dyka upp. Johan Brunström spelade ju singel på den tiden fortfarande också och var rätt hygglig. Jag tror att vi är någonstans, det är nästan 10 år sedan.
Ja, det kan vara någon vecka där som det faktiskt är i Finland, i Tammerfors, att vi lyckas få in. Men i alla fall, jag har också väldigt svårt att se att det kan vara på den här sidan 10-talet. Men jätteroligt, och vi ska ju säga det att både Marcus Eriksson och Christian Lindell kvalade in i respektive turneringar. Tyvärr för Lindell som åkte på stryk mot Arna Boldi, det är ingen, det går inte att säga så mycket om.
Han har ganska hyggliga meriter.
Faktiskt, men det tråkiga är ju när han kvalar in att han ändå inte får några poäng för det. Jo,
han får tre poäng tror jag. Men Eriksson måste jag säga är... Han gör själv för sin ranking. För förra gången han var uppe på den här nivån, det var väl för 3 år sedan tror jag, då lämnade han ju den positionen ganska snabbt och föll tillbaka på den här future-nivån runt 500 i världen. Men han ser ut att klamra sig fast där nu, känns det som. Han kvalar in till mycket challengers. Han slår, han håller sin sidning i kvalen och vann ju faktiskt en match här nu.
Ja, mot Kopians.
Och det är ingen dum skalp, ska vi säga. Kopians är en sån här underpresterande för detta stortalang. Skulle ju bli riktigt bra en gång i tiden. Jag tror han gick till, om han inte har vunnit en junior slam, så har han i alla fall spelat en final, känner jag mig rätt trygg i. Kan till och med ha varit topp 5 rankad i världen som junior. Så att det här är en spelare med väldigt stort spel i sig. Men Eriksson är duktig på att vinna tennismatcher. Sen är han ju inte den största råtalangen direkt.
Nej, det är korrekt.
Men det är kul att Marcus fortsätter att göra... Vi kan inte säga oväntat bra resultat längre.
Nej, men faktiskt för att jag blir glad också av att någon som verkligen vill spela tennis och tycker det är kul i den liksom undervegetation där han har hela tiden hållit till, att han får lite resultat med sig, att han lyckas hitta någonting mer än man har gjort de första 7-8 åren som han har varit ute och spelat. Han är nog 27 år gammal. Och att han får lite resultat med sig och känner att jag kanske kan känna lite mer när sen han tittar bakåt, att jag gjorde faktiskt allt för att ta mig så långt det bara går.
Ja, men verkligen. Alltså där har vi en spelare som vi har slitit på det uttrycket, men där har vi en som har maxat sin potential riktigt, riktigt ordentligt, som kramat ur varenda liten procent av vad han har att ge som tennisspelare. Och det hedrar honom.
Jag måste ju flika in här. Du var ju helt rätt ute med Kopian, så att han har vunnit en juniortitel. Han vann i Franska Öppna 2012 och då slog han en kanadensare i finalen. Han kan man se, jag vet inte om han har slutat nu, men han...
Filip Peliwo.
Rätt och riktigt, bra Henrik.
Jag tror han lirar i, han har till och med wildcard i Vancouver den här veckan. Men han har också haft det tungt, de karriärerna har följts åt, de har inte alls gått bra de där två.
Nej, Kopians 300 i dagsläget. Elias Ymer vinner sin första match.
Skulle han bara göra. Kvalspelare mötte han. Tror killen var rankad runt 720. Eller något sånt där. Så att det var en skalp han bara skulle plocka. Det blir lite lurigare det här med Adam Pavlacek, tror jag det blev i andra rundan. Han har varit inom vänt topp 100 ganska nyligen. Men jag tror att Elias har slagit honom. Inte har slagit honom i till och med en av de här finalerna som han har vunnit i Challenger.
Ja, de har mötts, jag tror de har mötts flera gånger till och med. Men det vågar
han vet vad han ställs inför i alla fall, förmodligen. Ja.
Och nu den här veckan Robin Sölling är med honom nere.
Det är positivt.
Det tror jag också, och då hoppas jag att det kan ge resultat, mer resultat än bara en andra runda, för han behöver få lite fler poäng. Han
behöver en liten skjuts nu.
Ja, det är okej, han plockar några pinnar här på att vinna första matchen. Det är lite fler, det var 5 tror jag för Lindell som kvalade in i nere i Italien. Men för det är en lite större future-turnering, challenger-turnering ska jag säga. För nu får han 8 poäng för en andra runda. Han skulle behöva vinna, ja, helst gå till semifinal för att det ska börja ge någon effekt när det liksom tar en liten eller en ordentlig skjuts upp på rankingen. Sist ut så var Mikael Ymer som blev alternate när en spelare drogs ur. Det blev inte så mycket att glädjas åt. Kajbajes Baena blev för svår. Och det är väl tyvärr inte mycket att säga om, mer än att han förlorade ganska enkelt.
Mm, mot en ordinär grusspelare. Det hänger väl mycket, verkar det som, på vad det är för humör som Micke är för dagen. När han spelar bra, han spelar otroligt bra i år.
Mm.
Såg vi ju inte minst i Båstad. Mm. När det går sämre, då går det ingen bra alls.
Nej, det är några riktigt, på pappret i alla fall, ganska dåliga förluster. Och även, nu såg inte jag den senfinal förlusten mot Maje, men just att av flera som stod på läktaren så såg det inte bra ut, den förlusten helt enkelt. Och det är tråkigt att höra. Men vi får hoppas att han fortsätter jobba sig vidare där i Challenger-träsket när det fortsätter i Como.
Mm. Ska vi nämna på damsidan också att Cornelia Lister vann sin första ITF-titel. Mm. Hon har gjort riktigt bra resultat hela sommaren nu faktiskt. Mm. Känns riktigt, riktigt på gång.
Ja, men det är kul att se, för det är svenska damer ute och spelar lite på olika håll runt om deras ITF-er. Och Lister spelar nu också och kvalade in igen i en turnering. Hon går den första matchen när vi spelar in där. Så det är roligt att se att hon fortsätter och inte bara då dubbeln, ja, men även ger singeln en chans.
Och det där vi pratar mycket om, att dubbeln är skön att kunna luta sig mot när man vill satsa i singel. Att du har ändå den och du vet att du kommer in i bra turneringar och liksom kan spela kanske lite mer avslappnat på egen hand.
Mm. Kul, så att vi hissar väl flaggan den här veckan.
Det gör vi är nöjda.
Ja. Vi flyger vidare mot nya äventyr.
Mm. Ska vi tillbaka till USA?
Ja, men det ska vi, för att nu händer det grejer. ITF, den gamla maskinen, började faktiskt sakteliga, eller Atlantångaren börjar liksom vända skeppet lite grann. Nu jäkla händer grejer i kvalet till US Open, så fritt blås. Nu är det är shot clock, det är 5 minuters inbollning, det är coachning när du vill under hela matchen. Ja, är tennisen redo för det här, Henrik?
Jag hoppas det. Jag tycker att det är rätt så bra förslag, alla tre. Framförallt coachbiten har jag aldrig riktigt förstått mig på, varför det ska vara så fruktansvärt otillåtet. Kanske de här breaksen som man har i WTA är kanske inte jättebra. Men att man liksom inte ska kunna få kommunicera med sin tränare, det tycker jag är konstigt. På riktigt.
Ja, det är ju en av spelarna som ska göra det på banan. Det som har pratats lite, ja, men det är ju orättvist, för många har inte råd kanske att ha tränare med sig runt, att det är liksom en, för du får ett par andra ögon från sidan som kan justera vissa saker som man kanske inte tänker på banan. Men jag tycker ändå att det är lite uppfriskande att det är, att man låter göra, för det har ju pågått under hela tiden också.
Ja, och det är liksom, du behöver inte jobba särskilt hårt för att hitta ett system där du kan förfina kommunikationen så pass att en domare inte fattar vad det är du försöker kommunicera med din spelare.
Mm.
Det räcker ju ofta med ögonkontakt och någon liten gest.
Mm.
Det kan vara diskret, men nu att det här kan få ske öppet, jag tycker det är befriande ändå.
Ja.
Jag välkomnar att det är en, kanske inte som i friidrotten att man står och hänger över hänger över vad heter det, läktarstaketet. Men i alla fall att man liksom kan få kommunicera med varandra utan att det ska vara liksom förbjudet.
Mm.
Det är nog inte så jäkla dumt.
Nej, och det verkar som, jag, om jag tolkar det rätt, så är det helt fritt. Det är inte liksom som på WTA att det är förknippat med sidbyten, utan du ska kunna göra det när som helst.
Mm.
Sen har du den här shot clock som jag gillar, de grejerna också, just att det är 25 sekunder. Det som blir mest intressant tycker jag med det, är att se hur kommer domarna hantera det här.
Mm.
För att det är ju en sak om du har den här klockan som går, men om du inte gör någonting direkt efter, då faller hela systemet, så man måste ju ha gått ut hårt med det.
Precis. Jag hoppas att domarna kan vara liksom lite att de kan följa de här reglerna nu och våga göra det på riktigt.
Är det någonstans som skulle våga det ut kval? De vågar aldrig göra det.
Nej, det är ingen som vågar utmana Nadal på det sättet. Det är bara en som vågar göra det och han får knappt döma hans match eller.
Exakt.
men det är väl bra. Jag tycker att ett US Open kval är på tillräckligt hög nivå för att man ska kunna testa såna här grejer utan att det blir löjligt. Jag tycker att alla tre förslagen egentligen är intressanta. Sen hänger ju väldigt mycket på hur det genomförs. En shot clock kan ju bli oerhört det är känsligt. Och jag vet inte om...
Men du har ju 10 basketspelare som har en shot clock varje
anfall. Ja, precis, och där är vi friidrotten igen. Där har du också tid på det innan du måste göra liksom. Och då har du ett av kanske 3 hopp till exempel. Och det är ju betydligt större press än den första serve.
Ja.
Så att det ska de ju klara av. Jag tycker det. Alla inblandade ska kunna greja det där. Vad gäller inbollningen, jag vet inte, jag tycker att den får gärna vara kort. Det ska man väl kunna klara av innan sin match.
Ja, egentligen, det är ju nästa steg att ta bort det. Men det är väl lite också för att få publiken att kunna sätta sig ner på plats. Ja. Så det finns en sån aspekt i det hela. Men det är ju en väldig skillnad om... Säg om matchstart är 15.00, om den börjar 15.17 eller om den börjar 15.07. För att det ska vara, då är det 5 minuters inbollning och när det har gått 5 minuter då har spelarna 1 minut på sig att vara klara för att börja serva.
Jag vet inte vad du säger, men jag uppfattar ofta de där inbollningen som en ganska trög process.
Det som i och för sig, det som tar mycket tid, det är ju spelar entré när de ska gå igenom 7 racketar, ta bort plasten från sitt armband. Det tar ju 4 minuter innan de ska ut och sen slantsinglen och sen ska de ta bild med någon tjomme som har...
Men jämför liksom till exempel med en hockeymatch. Den startar ju nästan alltid på utsatt tid.
Ja, men det är lite konstigt om det är 1-2 minuter sent.
Ja.
Så visst, det finns en del som tennisen borde kunna
strama upp, ja. Lite hårdare tag bara på... Behöver inte göra mycket.
Nej.
Men en sån här process kan liksom effektiviseras med några enkla grepp bara. Det ska inte vara så svårt.
Nej, och jag ska säga nu 15.07 är nog lite att ta i, för att med tanke på det så är det nog 15.10 istället för 15.17, för det tar en stund för dem att komma in och... Men som sagt, lottningen och sen så bak, så fort de får bollarna där så börjar klockan igen. Bra ITF.
Absolut, vi tycker det är bra.
Ja.
Så har vi väl en grej kvar?
Ja, vi har en grej kvar.
Maria Sharapova.
Nej, då har vi 2 grejer kvar. Men Maria Sharapova, ja Henrik, det här måste ju fått dig
att gå i taket. Ja, men nej. Alltså, inte på samma sätt som det gjorde i våras. Det här var ju en av få grejer som vi var riktigt oense om. Men jag kan se... var lite mer pragmatisk i mitt förhållningssätt till det här när det gäller US Open den här gången, för att de riskerar ett sånt massivt manfall i år. Turneringen har inte haft så här lite stjärnglans sen tidigt 00-tal.
Då hade med en Roddick och Agassi.
Jo, men precis, och till och med Sampras där några åren. Men det här lilla glappet som blev liksom innan, mellan att Sampras slutade dominera och Federer började dominera, då hade tennisen lite problem. Men jag tror att det är det handlar om. De vill inte sitta där med tomma stolar på kvällspassen och köra på vad drar folk. Hon är intressant. Nu är hon ju tyvärr för deras skull skadad, vilket gör att jag tror att hennes medverkan från början är osäker.
Ja, den känns inte alls, för hon har ju gång på gång, hon spelar en match i Stanford här och...
Hon har dragit sur både Toronto och Cincinnati.
Precis, så att det är ingen häst som man spelar tungt på direkt. Nej. I det här läget. Men som sagt, de gör ju helt rätt, för tittar man på damsidan så är det ju som sagt, det är inte helt lätt världsetta i Pliskova just nu. Och det smäller inte så högt, jag tänker. Då får jag hoppas på att några hemmaspelare kan prestera bra.
Ja, precis. Och det har ju haft en tendens att göra tidigare år. Men vi har återkommit till damtennisens stora problem. Och det ser inte så mycket ljusare ut egentligen.
Nej, det gör ju inte det. Svitolina, jättebra.
Absolut. Wozniacki har torskat 6 finaler nu i år, av 6 möjliga.
Ja,
det är inget vidare.
Nej, det är faktiskt...
6-0 i andra sätt.
Det, ja, det är inget roligt. Och hon spelar ju bra, men där måste du, då är det någon ny grej som har satt sig huvud på henne. För hon spelar ju bra fram till final. Men det, nej, det är stjärnglansen där, ingen vidare. Och när vi är ändå inne på det då, ska vi avsluta med någonting ganska kontroversiellt som jag tycker fanns lite, men det seglar lite under radarn. Men vi hade ju vår svenska etta Johanna Larsson som blev utmanad av ett före detta tennisproffs på här sidan som toppades på, jag tror det var 500, någonstans runt 500.
För 17 år sedan.
För 17 år sedan. Det, ja, vad var dina känslor när du fick reda på detta?
Jag blev lite brydd. För att jag tyckte det var en så dålig idé. För vem skulle, gör man en sån här grej? Var det bara för den personen hon mötte? Som jag förstod, var det någon som betalade väldigt bra för att det här skulle bli av? Och Johanna fick väldigt mycket pengar för att ställa upp. Och då vet jag inte om det kanske ingick i att hon kanske inte skulle vinna den här matchen heller.
Jag vet inte.
Nej,
det tror jag inte. Men det är väldigt kortsiktigt tänkt, ja. Även om hon får väldigt bra pröjs, att spela den här matchen som hon förlorade. Mm. Okej, det var jämnt, det var, de spelade två set och sen var det match tiebreak i det tredje avgörande.
Jag tror att hade det varit hade hon spelat tredje set, då hade hon vunnit.
Då hade hon nog klarat på
kondition. Jag tror inte han hade orkat.
Nej, det, och det, men nu var ju bara spelare med på det här, det sättet vi spelar på.
Mm.
Och jag ser den ekonomiska vinningen, ja. Men det finns ju ingenting. Man ska inte jämföra de här idrotterna. Man ska inte göra det. Och McEnroe som fick enormt mycket skit för det han sa, det betyder ju inte att det inte var sant. Men det är så en idioti att ge sig in och ens hålla på med det där. Och jag tycker att det är,
alltså, jag håller med. Men hela grejen att ens iscensätta ett sånt här jippo. För vem skulle gör man det? Jag vet inte, det är klart att det är tufft mot Johanna. Men när hon torskar en sån här match så gör hon ju hela sporten en enorm otjänst.
Jag är förvånad att det faktiskt inte har sipprat ut mer bredare.
Jag tror att folk har problem med hur de ska förhålla sig till det. Alltså, journalister har problem med hur man förhåller sig till en sån här grej. För att det gjordes ju ingen stor sak av den här matchen. Jag visste inte ens om det. Jag såg någon hade lagt ut lite bilder på Twitter.
Mm.
Och fick efter lite forskning reda på vad det handlade om. Och bara kände liksom att det här är en så jävla dålig idé.
Mm.
Det är en så väldigt, väldigt dålig idé.
Mm. Jag tycker att det är trist när den diskussionen har varit uppe under sommaren.
Mm.
Att de gör på det sättet. Just för hennes egen skull och för damtennisens skull så tycker jag det är helt onödigt. För att det är en egen sport och de ska jämföras med andra kvinnor. Som män jämförs med andra män. That's it. Och sen ska man låta det vara på det sättet. För det här, som sagt, det här gagnar ingen.
Nej.
Så att det är trist.
Det enda vi ser som ens liknande där är kommande storfilmen med Emma Stone och tappar jag namnet, rolig gubbe, Bobby Riggs mot Billie Jean King, kommer ju som filmatisering här om några veckor.
Kommer den också? Mm.
Tennisfilmhösten är vrålstark.
Ja, då är det på riktigt också. Inte de här sötsliskiga, vad heter de, Wimbledon och vad
det, nu jävlar också. Är det riktigt bra grejer på gång. Steve Carell, såklart.
Där är han.
Det kommer bli riktigt bra, tror jag. Jag tycker det ser ruggigt bra ut redan nu. Och så kommer ju filmen om Björn Borg.
Ja.
Ja.
Och det ska bli spännande.
Mm.
Och sonen var ju med i en liten roll där.
Sonen som i förut vann,
ja,
14-årsklassen.
Ja, jag var nere och tittade på både lite på semifinal och finalen också. Han imponerade mycket under det jag såg. Men jag ska säga att han var inte ensam, utan det fanns flera andra killar som...
Jag såg, du twittrade om det. Mm. Att det börjar vända nu.
Ja, men de här, för det är ett stort gäng. Jag pratade med en pappa till en av de bästa killarna i 14-årsklassen. Han sa det, det är ett gäng på upp till 10-12 spelare som är riktigt och sporrar varandra väldigt mycket och sparrar mot varandra. Det enda som noteringen från finalen var faktiskt att jag tänkte att de har spelat väldigt mycket mot varandra, att en skulle gå in och bryta mönstret lite grann och inte göra som de alltid gör. Det hade kunnat vara ett vinnande koncept.
Spela utomlands då till exempel?
Ja, men kanske spela utomlands. Men gå in också och spela när du möter en sån motståndare som har mött några gånger. Börja spela på ett helt annat sätt än vad du har gjort tidigare. Börja rycka sönder spelet på ett annat sätt. Nu är de bara 14 år för all del, så att man ska inte säga vi har allt för mycket. Men det var väldigt roligt att se just de 14-åringarna, för jag tittade samtidigt på 18-årsfinalen dagen innan. Och det var en kamp, men det var inte bra. Så kan man säga. Nu saknades några av de bästa 18-åringarna, ska jag säga. Det var en riktigt bra kamp, men det var ju inte så att man stod och njöt av att de spelade väldigt bra tennis.
Sammantaget låter hoppfullt, tycker jag.
Ja, men jag tror det. På några års sikt så känns det som att vi går mot lite ljusare tider. Det är svårt att få dem mörkare å andra sidan också. Men med det här så hoppas jag att de håller i och fortsätter upp, för jag tror att de kan göra resultat. För då börjar man backa bandet långt när man såg de här slutet av 80-talet, början på 90-talet, där det var stora årskullar där många var ute och spelade sen också när de kom upp i seniorålder. Så att det får bli mina avslutande ord, tror jag.
Trevligt.
Mycket, Henrik.
Nu sätter vi punkt och sen är vi tillbaka inför US Open med en maffig lottningsgenomgång.
Absolut.
Hej!